Hej och varmt välkomna till vår med Fröken Vithatt. Idag är det den 9 april 2024. Nu ska vi se om jag hörs och syns. Jag fick något meddelande om att jag inte gjorde det. Hoppas allting är jättebra med er. Ja, vi har väldigt mycket att reda ut idag. Faktiskt. Om vad det är som händer egentligen. Jag har ju snöat in lite på den här boken. Confessions of an Economic Hitman. Med John Perkins. Och Stefan var så vänlig så han skickade till mig på BitChute. Så finns det intervjuer med honom. Och där förklarar han i detalj modus operandi med divide and conquer och hur han som en ekonomisk hitman blev inskickad för att korrumpera länder och regeringar. Och det visade sig att han hade hela Världsbanken och han hade möjlighet att bevilja lån. Lån och support, så att säga, aid från Världsbanken bland annat. Så att det här mandatet var ganska stort, så att säga. Det var inte bara att man kom in för företagsintressen och korrumperade, utan man hade verkligen i ryggen. Och om det var så att de här världsledarna inte spelade med, då hände någonting med dem. Någonting som inte kunde spåras tillbaka. Och jag har klippt ut några klipp från den här intervjun. Jag tycker det är jätteintressant. Och man kan säga, här John Perkins kan väl säga, alltså det är ju verkligen en whistleblower. Alltså han är verkligen en whistleblower. Han berättar precis, den heter ju då bekännelser. Och det är verkligen bekännelser. Han säger, nej, det var så här. Vi gjorde så här, jag gick dit och sen han ville inte bli korrumperad och sen blev han mördad. Det råder inga tvivel om att det är på det viset. Han förklarar även också i detalj det här med regnbågsrevolutioner och hur man såg till att ett par tusen tog till gatorna och demonstrerade. Och sen hade man media på plats och så fick man det att verka som att hela landet tyckte så här. Hela landet stod bakom det här. Att det här var, men i själva verket så var det bara betalda operatörer, så att säga. Och man fick det att se ut som en folkrörelse. Och det här har vi ju blivit, det är ju det som vi har blivit matade med, va? Vi har blivit matade med att nu är det diktatorn här och folket går ut och tar till gatorna och går emot den här världsledaren. När det är, allting är sensatt. Så det vi har fått till oss, det är de här orkestrerade eventen. Och därför måste vi revidera allting vi har trott på. Allting som vi har hört om de här diktatorerna och så vidare. Han berättade också hur man anklagade då vissa ledare. Man gav dem epitet. Man kallade dem för kommunister. Det han vill ha, det är kommunism. Så att vad man gjorde var ju att man försökte karaktärsmörda de här ledarna. Får dem att tro att det här är diktatorer, det här är kommunister, det här är ditten och det här är datten. Och det vi har fått oss till livs här, det är de här orkestrerade eventen. Revolutioner som är helt iscensatta. Som inte alls behöver reflektera verkligheten. Det är otroligt spännande. Alltså jag tycker det har kommit mycket whistleblowers i det här och det är verkligen blandad kvalitet på dem. Men den här John Perkins, alltså Han säger bara, så här är det. Så här gjorde vi. Det är modus operandi liksom. Otroligt, otroligt bra. Nej, jag tror inte, Susanne, att den här boken finns på svenska än. Jag vet inte faktiskt. Det får vi kolla upp. Bästa vore om det kunde finnas på ljudbok. Men som sagt, han har gjort lite intervjuer. Jag vet inte om André lyssnar på det här, så kanske vi skulle kunna översätta några utav dem. När jag spelar upp klippet så kan jag lägga en länk i kommentarsfältet till den här filmen på BitChute. Jag delar den med Strand också här. Så han har kanske också lagt ut den, jag vet inte. Men otroligt, otroligt värdefull information för att förstå hur man har lurat. Och just hur de här länderna, det här har handlat om naturresurser. Det har handlat om olja. Det har handlat om dollarn framförallt. Och att handla i dollarn. Och det här är saker som vi har förstått nu. Och sen berättar han någonting intressant som kommer i intervjun här. Och det är det att vad som har hänt i Latinamerika sista tiden, eller jag vet inte hur länge, men ett tag tillbaka, det är att de går inte på det här modus operandi längre. De samarbetar. Och då är det, och så håller de sina ledare om ryggen. Så de har inte lyckats avsätta vissa presidenter, bland annat i Venezuela då. Utan sen försöker de med andra sanktioner såklart, stänga av elen och allt vad de gör, va. Men sanktionerar de på olika sätt. Men just det här att när man går tillsammans, när det här divide and conquer, härska genom sönder, inte fungerar längre, då går det inte. Och när han berättade här om Venezuela som jag kommer spela upp, så tänkte jag faktiskt på Trump. Hur man förstod från början att man måste ha en folkrörelse. Man måste ha folket med sig i det här. För då kommer det, deras knep kommer inte fungera. Absolut inte lika lätt i alla fall. Och det är det vi ser. Och där har man verkligen slagit på stora trumman. Och där var ju Q en sån här backchannel, en bakkanal, för att informera folket, för att förstå vem den egentliga fienden är. Och det är så fantastiskt att vi har sett igenom det här, vi har förstått det här och vi får vara en del i det här. Vi är alltså gräsrötterna, vi är folket som håller de här ledarna om ryggen, som fäller det här systemet nu. Det är precis det vi gör. Och den här bilden gjorde Cozy Pepper då. Det här är en Q-post. Och då står det så här: What if China, Russia and others are coordinating with POTUS to eliminate the NWO, alltså Nazi World Order. Så tänk om Kina, Ryssland och andra koordinerar tillsammans med Trump då, president of the United States, to eliminate the Nazi World Order, för att eliminera den här nazistvärldsordningen som vi har levt under. Vi har ju levt under den här nazistvärldsordningen. Ja, men minst sedan andra världskriget. Det har vi ju, så att den har ju liksom inte försvunnit. Den har bara bytt skepnad och så här. Men det här är, vissa har ju trott då att det här NWO står för New World Order, men det här är inget nytt alls, utan det här är någonting vi har levt under. Vem kontrollerar Nordkorea? Vem kontrollerar egentligen Nordkorea? Vem kontrollerar flera utav de byråer inom USA, EU och utomlands? Alltså agencies. Why is no such agency so vital? NSA, varför är NSA så vital eller så viktig i det här? Enormous scale of events currently ongoing. Enorm storlek på händelseförlopp som vi just nu går igenom. Varför hjälper Ryssland Trump då att eliminera? Why is Russia helping to kill ISIS? Varför hjälper Ryssland till att döda ISIS? This is not easy to accept nor believe. Det här är inte lätt att acceptera eller tro. Det här är inte lätt. Ja. Det är fantastiskt. Jag tänkte jag ska spela upp. Och jag är ledsen för er som inte behärskar engelskan. Men det här är, det finns bara på engelska och det är så otroligt viktigt. Men jag ska försöka återge så mycket som möjligt av det han säger. För det här är, det här, vad han gör här, John Perkins. Det är att han skriver om egentligen hela historien. Allt det i alla fall som vi kanske i olika grad har trott. Och sen kommer man alltid till man kommer alltid till den punkten där någon säger att ja, men jag har varit vaken sen Herodes föddes. Ja, men alltså den här, för det första, den djupa staten har ju inte haft samma skepnad precis hela tiden. Och den motverkan som vi har gått igenom, ja, men man kan säga sen 2017 då Trump blev president, det var då det riktigt tog fart, det här folkbildningsprojektet. Sen har det såklart pågått tidigare och så, vi vet inte hur länge. Men Ulf Hagström skriver någonting väldigt bra här. Det finns ingen Q-rörelse. Efter den mest oberoende undersökningen någonsin, det vill säga den svenska, så har 17 personer utsedda av den svenska regeringen under 17 månader, 17 dagar och 17 timmar och 17 minuter och 17 sekunder kunnat fastställa att en sådan rörelse inte existerar. Det är alltså 100% säkert, dock med 17% säkerhetsmarginal, att det är påhittat. Dock så kunde undersökningen styrka ryktet att hela 17% av den svenska befolkningen i någon utsträckning har en positiv syn på Ryssland. Av dessa 17% så kan uppemot 17% av dessa kopplas direkt till Kreml. Inga finansiella digitala spår har dock kunnat påvisas, fast bekräftade rykten säger att du får betalt i guld av Putin personligen. Hela 7 ton är vad de svenska foliehattarna ska få dela på. Lasten ska transporteras med Estonias systerskepp Putonia och distribueras över hela Sverige. Det enda som kan hindra betalningen är om bogvisiret inte skulle hålla. Dock så har den svenska haverikommissionen lovat att den ska förbli intakt. Ja, det här tycker jag verkar lovande, Ulf. Jag tycker det här känns jättebra. Och ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på guldet som Putonia kommer med. Det är jättebra faktiskt. Alltså, vi måste kunna ha lite humor i det här. Jag tycker det är fantastiskt. Okej, vi börjar med vad John Perkins säger om Venezuela. Ursäkta henne. Så, då ska vi se. Jag tror att det här är John Perkins. Han kallar sig själv John och det är Confessions of an Economic Hitman. Så jag är ganska övertygad om att det här är John Perkins. Skulle det inte vara det utan mot förmodan någon annan John som också har skrivit en bok som heter Confessions of an Economic Hitman, så ber jag om ursäkt. Men jag tror faktiskt att det här är John Perkins. Och här berättar han om Venezuela och vad det är som egentligen har försiggått där och hur modus operandi har sett ut. Nu kan det bli lite högt igen.
Better and better and better, so we've more and more subtle. But then we come up with very recently what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country, put the largest middle class in Latin America had suddenly become impoverished because they put the country into such debt. And people into debt. And Chavez was elected amidst all that. Now, Chavez was not a radical opposed to the United States at that point in time. But after 9/11, Chavez went on the record of saying, I hope that the people of the United States will see what's going on here and understand that there's a lot of anger and resentment in the world. And that was resented in Washington, that he would say that. And so a campaign was launched to make him look like a villain. And then in 2002, a coup was staged, which is no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. But Chavez was very smart, and he had people hidden in the palace and so on, and plus he had the people in the streets, took to the streets, and the huge numbers of poor people in Venezuela took to the streets and demanded his return. And so he was he came back into power. And yeah, the way that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. And you know, if you can get a few thousand people to do that in television, and can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. So it was very reminiscent of that, except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him and so expecting this to happen that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Because regardless of what one thinks of Chavez, and I personally have my problems with his rhetoric and his behavior sometimes, but the fact that he has stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people, that has always been his philosophy. And he's been, his success at actually making that happen has its ups and downs, but that's always been the philosophy. And also to use some of that money to help other poor people throughout the continent. The fact that that happened encouraged other countries like Bolivia and Ecuador and Chile and Argentina and Brazil and Uruguay and Nicaragua and Guatemala and so many others to hold democratic elections and vote in presidents who said, our resources must serve our people. So Correa of Ecuador ran on a campaign basically that says, the profits from Ecuadorian oil must help Ecuador's poor people. And Morales ran on a campaign that said the profits from Bolivia's gas must help Bolivia's poor people. And I don't think that would have been possible had it not been for what Chavez did. So I think history will look back and see this man as being a very key figure in what's really occurring in Latin America today, which is a true nonviolent revolution. There's a democratic revolution happening south of the Rio Grande, and it's very, very significant, more significant than most people in the United States realize. More than 80% of the population of South America in the last democratic elections has voted in the president that said, no more exploitation by the corporatocracy. Our resources must help our people. And it's been nonviolent. It's been democratic.
Ja, det var det första klippet med John Perkins. Jag la länken nu i beskrivningen på YouTube där. Eller jag la det i kommentarsfältet. Jag ska lägga den i beskrivningen också. Så får ni jättegärna gå in och kolla på den. Hade vi kunnat översätta den eller med svensk subtitle så hade det varit perfekt. Om någon typ André känner sig manad. Eller någon annan. Men nu ska vi också höra vad han säger här om vad som skedde i Irak. Med Saddam Hussein och hur man använde härska genom söndring som metod för Mellanöstern. Det var någon som skrev, du hörs från T-banan i Stockholm. Okej, hej till er som sitter på T-banan då, säger jag. Men nu kör vi det här om Saddam Hussein också, så pratar vi igenom det här sen.
Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in and we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos, men who refused to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate the people who won't be corrupted. In the case of both Omar Torrijos and Jaime Roldos, they were assassinated because I failed. And once that happens and a new government comes in, and boy, it's going to toe the line because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, an amazing deal from our standpoint, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system, and he had these look-alike doubles. It's very hard to assassinate a president unless there's people on the inside helping you. And if the people on the inside don't even know whether they're guarding the real guy or a double, it makes it very difficult for them and very, very risky for them. So we couldn't take him out. So in 91, the first President Bush sent in the troops. And we figured at that point, which is the last step, if the economic hitmen fail, the jackals fail, then we send in the military. And of course, all these people always know that the military is standing off in the wings to go in if everything else fails. So in 91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And then once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So those are really, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. Well, let's do the destabilization thing if we go first.
Well, that's what I meant.
Okay,
but Africa was a good example.
It is a good example. So is the Middle East, so is Southern. Well, yeah, chaos, mayhem, destabilization are the friends of exploitation. And so if you can have internal problems in a country, then it's ripe for exploitation. It's the old divide and conquer. So, for example, in the Middle East, the fact that Sunnis and Shiites and Israelis all are at each other's throats works to the advantage of oil companies, because the divide and conquer, if they all came together and found the common enemy, which is the exploiting people, then the oil companies wouldn't have a chance. But as long as they can keep it destabilized. And in South America, it's fascinating how we've seen that throughout the history of Latin America, the indigenous people and the military have usually been opposed ever since the time of the conquest. But in the recent elections in places like Ecuador and Venezuela and Bolivia, these two groups have come together. They've united. And as a result, now you have this amazing revolution that's going on in South America, which is not pleasing to U.S. corporatocracy. And we really blew it there, and from that standpoint, in that the destabilization is no longer happening. These diverse groups have come together because they've realized it's to their self-interest to stick together to fight the common enemy, which is the corporatocracy, which is us, really. And Africa is an amazing example. Because who's ever heard of Africa? I mean, we hear the name Africa, but who knows anything about Africa? What do we know about coltan in the Congo? What do we really know about diamonds in so many of these countries? What do we really know about oil in the Sudan? We hear these things, but we don't really know much. What we like to say, the American people like to say, the American press likes to say, oh, it's those corrupt leaders. We don't ask who corrupted them. Leaders are not corrupt. They are corrupted. Somebody does it. And they say, when we say, oh, tribal warfare, well, who's creating the tribal warfare? It's been to the advantage of the British, the French, the Dutch, the Germans, whoever happened to be there, now us, to foster this kind of instability, this antagonism, the antagonism between Muslims and Christians and Jews. This goes on and on. And Africa is truly the canary in the cave. in the mind, and it's a dying canary, you know.
Oh, det är helt otroligt. Leonard skrev så här att jag undrar hur många amerikaner som egentligen har lyssnat på John Perkins och hört vad man har gjort i USA och frihetens namn. Någonting sånt skrev han. Och det är helt otroligt. Ja, men här har vi ju kvittot på hur lurade vi har blivit. Han var ju en av dem. Han säger det rätt upp och ner. Jag försökte korrumpera. Han sa att ledare är inte korrumperade. De blir korrumperade. Vad får de alla pengar och vapen och allting ifrån? All teknologisk utrustning som de har. Jag menar, vi har Houthi-rebeller som har liksom jätteavancerade missiler och drönare och allting. Var har de fått det ifrån? Vem har beväpnat dem? Vem har finansierat dem? Någon har ju gjort det, helt uppenbarligen. Ja, men precis, Susanne. Det är den här boken som jag visar upp då. Confessions of an Economic Hitman. Ja, det här är third edition. Och jag håller med dig. Han pratar om United Fruit Company. Han pratar om en mängd företagsintressen. Det känns som att de som han tar upp framför allt, det är de som har betalat honom. Det känns så. Och det är ingen ursäkt, men det kanske är en förklaring varför han nämner vissa. Att han pratar om sina egna bekännelser, vad han själv har gjort. Så tycker jag att det känns, för att han säger att vi och liksom, att han representerar företagsintressen. Men alltså, är ni med på det här? Alltså, han går in i ett land som den första linjen liksom, och ska korrumpera. Och sen är det så här, sen kommer då steg 2 och 3 så som han kan både fixa pengar från Världsbanken och IMF. Han kan se till att militären kommer in. Och han kan fixa finansiering då till att göra regnbågsrevolutioner och att folk, och han kan fixa dit media också. Så att när man då gör ett par tusen människor som man får och verkar som att det är hela landet som står bakom det här. Förstår ni vilka resurser? Alltså, han hade ju alla resurser. Han hade till och med IMF, Världsbanken, amerikanska militären. Det är helt otroligt alltså. Ja. Helt, helt otroligt. Alltså hur, vilken samordning det har skett. Och ja. Och hur man då för de här, han kallar det, vad är det han säger? Alltså företagskrati. Och det är väl egentligen en ganska bra, det är en företagskrati. Alltså vi styrs av företag. Man kan säga en teokrati, då styrs man av Gud. Demokrati, så styrs man av folket. Men här har vi en sen har vi teknokrati såklart, då, att du styrs av tekniken. Men det är ju ganska diffust, för jag menar, någon styr ju tekniken bakom. Och sen har vi då företagskrati. Hur man nu säger det på svenska. Men ni förstår begreppet liksom. Det är rätt häftigt alltså. Hörrni, vi har babys i bakgrunden. Vi jobbar på barnafödandet här. Ursäkta. Nej, det här tycker jag är otroligt, otroligt häftigt. Eller otroligt häftigt. Det är inte häftigt någonstans, men ni förstår vad jag menar. ska se. Och det är ju så här också att om vi pratar om Q, så tänkte jag bara säga några Q-poster här. Det här är post 3683 från den 15 december 2019. Och då står det så här: National Pride, Independence, We the People, Welcome to the Party, Where we go one, we go all, Q. Och står så här: God bless you, POTUS and Q. You saved our nation and our children's future. Sen tycker jag det står något väldigt fint här: We are all equal in this fight. Vi är alla jämbördiga i den här fighten. Alla vi fightar för samma sak. Ingen är över någon annan. Ingen är bättre än någon annan. Ingen är, utan vi är alla folket. Vi är alla människor i det här. No one person is above another. Ingen är över någon annan. Put on the full armor of God so you can take your stand against the devil's schemes. Sätt på dig hela Guds vapenutrustning så du kan stå emot de här planerna som djävulen har. God bless you, united we stand, Q. Gud välsigna dig, vi står enade, Q. Och det är ju så här att det här systemet har blivit som en jättekraken. Det har blivit ett system som bara som styr oss och som behövs bara lite handpåläggning, så att säga. Det här är liksom som ett rullande. Jag tycker att L-Talk, Ingberg News, han sa det så himla fint. Han sa liksom att han gjorde ett program nu om guldstandarden och så. Och det var riktigt bra. Vi kanske kan lägga upp länken. Eller om du lyssnar, Magnus, så kan du lägga upp länken till den videon. För hela den videon är verkligen värd att se. Vad var det han sa nu då som var så bra? Hela den videon var jättebra. Den handlar just om Afrika. Den handlar om guldstandarden. Nu kommer jag inte ens på vad det var jag ska säga. Men det var... Och sen berättade han också om hur det här systemet, så att säga, har förslavat oss. Alltså vi är finansiella slavar. Det var så han sa. Finansiella slavar. Så att vi har blivit förslavade i ett system. Ett system som gör oss ofria. Ett system som gör att vi inte kan äga. Vi kan inte gå på toa knappt. Vi kan inte resa som vi vill. Vi kan inte gifta oss som vi vill. Vi kan inte... Alltså allting är kontrollerat in i minsta detalj. Så att det här systemet har blivit... Ja. Det har blivit en jättekoloss. Och hela det måste reformeras. Och om du vill minimera lidandet i det här så kan du inte bara... Du kan inte bara fälla systemet hur som helst. Folk är beroende av vatten, mat... Hela logistikkedjorna. Det går inte bara att fälla det här liksom. Helt otroligt. Och sen läser jag en annan Q-post. Det här är post 4908. Och då står det så här: Ibland kan du inte berätta sanningen för allmänheten. Du måste visa dem. Bara då kommer människor hitta en vilja att förändras. Brott mot barnen enar hela mänskligheten över alla partilinjer. Svåra sanningar. Q. Och det här är... Om vi gör som man har gjort i Latinamerika nu. Vi enar oss mot den egentliga fienden. Och då är frågan, vilka är den egentliga fienden? Ja, men det vet vi. Men vilka är med dem? Det är jättemånga som är som har infiltrerat oss, som vill få oss att tappa hoppet, som vill få oss att tappa fokus. Men här har vi alltså brott mot barnen. Det är det som kommer ena hela mänskligheten. Och om vi då vet och lyssnar på John Perkins, vad man har gjort. Man har härskat, man har destabiliserat, man har lurat oss att opinionen säger ditten eller datten. Vad har vi alla opinionsinstitut till? Ja, det handlar ju om det. Att få oss att tro att alla kommer rösta på det här, eller alla tycker så här eller så. Och så vill vi inte avvika. Eller så bara ger vi upp och tänker, ja, men om alla tycker så kommer det ändå bli så att det spelar ingen roll vad jag säger eller vad jag gör. Då är det bättre att jag inte sticker ut och säger vad jag tycker. Och en sån sak hade vi ju. Eller vi hade flera sådana saker de sista åren. Både med munskydd och det här så kallade viruset. Hur man skulle, om man skulle vara hemma, om man skulle gå till jobbet. Och här la vi väldigt mycket på varandra. Att man var oansvarig och man var inte solidarisk. Och man kunde inte smitta mormor och farmor. Och så här fick de sitta där ensamma eller dö ensamma istället. Allt för att vi inte vågade sticka ut. Och sen kom då de här injektionerna. Och det var samma sak där. Otroligt grupptryck. Men vi föll inte för det. Och det säger någonting också. Det säger någonting också. Det är bra gjort. Och kunna stå emot. Jag ska se, jag hade en kupa oss till. Då ska vi se. Det här är post 4566 från den 2 juli 2020. Impressive, most impressive argument. Maxwell is not a big enough name to trigger mass awakening. Det här är ett exempel som Q tar då. Och det är ju så att vi fick reda på att det kommer vara en arrestering som kommer göras. Och det kommer leda till det kommer trigga ett massuppvaknande. Människor kommer bara, wow, vakna upp, förstå saker. För det är så här att när någonting trillar ner, när någon polett trillar ner, så trillar ofta allting ner. Det som vi har vetat och tänkt och känt genom hela våra liv. Men vi har inte kunnat kanske sätta fingret på det, eller vi har inte kunnat sätta i ett sammanhang tillräckligt. Och så är det så här, counter argument. Do not make statements based on assumption of worth and or value. Do not think today, but rather after today. One leads to another, to another, to another. One leads to many. Och då så är det så här, gör inte uttalanden som du baserar på antaganden av värde eller värdering. Tänk inte idag, utan tänk snarare efter idag. En leder till en annan, till en annan, till en annan. Och då pratar vi om då arresteringarna då. Crimes against children. Brott mot barnen. Common denominator. No matter political affiliation. Mass pop awakening. Det här är alltså en gemensam trigger. Det spelar ingen roll vad du har för politisk tillhörighet. Det här kommer trigga en mass pop awakening. Have faith in humanity, Q. Ja, ha förtröstan i mänskligheten. Och jag tror också man kan ha förtröstan i mänskligheten om vi bara kommer tillsammans och förstår hur de har lurat och bedragit oss. Hur de har gjort oss till finansiella slavar genom ett system. Inte att någon står där med piskan längre, utan systemet förslavar oss. och har förslavat oss och har lurat oss. Mm. Så är det. Spännande, spännande. Då ska vi se. Vad är klockan nu? Och vad är det vi ser då? Vi tar lite Ryssland, Kina. Det här är både gamla och nya nyheter om från Ryssland. Och det är så att jag tänker på det som vi ser utspelas hela tiden. Jag tänker mycket på den här filmen som SVT gjorde. Det här produktionsbolaget som, ja, det är ingen vidare historik på det. Utan det är Flams och Trams Produktion AB, eller vad heter de? Någonting sånt. Alltså, det är, ja. Men det känns som att det vi fick i den här filmen från SVT, Herr Talman heter filmen. Det vi fick där, det var egentligen all optik man har presenterat för oss under flera års tid. Man har presenterat då att Ryssland står, eller turken står i dörren för NATO-medlemskapet. De har pissat på Sverige och hållit på att spela oss fram och tillbaka. Det här med kokain och det är en mängd saker. Det här med Wallenberg, verka utan att synas och så. Då har man liksom, man har presenterat det här i smuler. Och vad man gjorde nu, det var att man kastade hela bageriet. Så man klumpade ihop allt det man har gett oss i form av optik. För att öka vår förståelse kring vår egen situation, hur vi hamnade här och det här systemet runt oss. Att politikerna, om vi står där och får beröm av Wallenberg, bestämmer ingenting egentligen. Så det känns som att det där var, man tog all optik och så bara kastar man det i ansiktet på oss. Och ju fler ledtrådar som du och jag hade plockat upp från den. Jag kan säga så här. Jag och vi här. Jag tror vi hade plockat upp alla de här grejerna. Alltså som enskilda komponenter över tid. Vi hade plockat upp dem. Vi har skrivit någonting om dem. Och det är bravo. Det är riktigt bravo. Men tänk de som ser det här. Som inte ens vet. Det här med NATO, Turkiet, politikerna, Wallenberg, börsen, företagsintressen. Man förstår det. Man förstår ingenting. Och det man sa här, det var ju att alla de här intressena som Wallenbergsfären representerar, de är möjliga mutor. Allt det kan användas för att muta politiker. För det var det han sa. Ja, ni får en liten goodiebag här. Eller han sa någonting annat. Men typ, ni får en liten muta här av något av de här företagen. Och så rabblar man upp. Och han stod liksom till folk somnade. Ja, det, Johanna skriver. Det var ett stora centralbageriet som kom. Så att om man tittar på den filmen, har man plockat upp alla de här beståndsdelarna, man har skrivit om dem över tid, då har man förstått ledtrådarna. Man kan inte säga allting på en gång. Man måste visa. Du kan inte bara berätta allting. Folk hade inte trott på dig. Och när vi berättar saker så folk tror fortfarande inte på allt det vi säger. Men det är helt... Det är helt fantastiskt faktiskt. Mm. Se om jag har den där. Ja, vi kan ta den. Nej, vi måste ju. Jag spelar upp den korta versionen för er som inte har sett den. För den här, jag spelade upp den i söndags också med Gästrand. Men den är inte så lång och det här är Deep State Sweden, Ossian, som har gjort det här. Så det tackar vi så mycket för. Helt, helt, helt fantastisk optik. Vi kör ut den. Vi måste ha lite kul också. Så har ni snappat upp de här detaljerna så har ni hängt med i folkbildningsprojektet. Och då är det här är liksom grand final för oss. Nu blir det så tydligt och det här bekräftar till oss att okej, det ni snappar upp i den här optiken som vi har presenterat genom folkbildningsprojektet, det stämde, ni hade rätt. Det är precis så här det ska tolkas.
Hör du? Det är Jakob Wallenbergs helikopter.
Jag ser ingen helikopter.
Nej, nej. Den verkar utan att synas.
Han äger typ halva börsen. Han är min stora idol. Jakob Wallenberg!
Tack så mycket. Ni kan svätta er. Jag vill börja med att säga tack till er som sett till att Sverige gått med i NATO.
Lyssna nu! Han pratar om mig. Det är mig.
Ulf, det här är ett teamwork i riksdagen som vi givetvis inte är en del av. Bara för att jag äger massa vapenindustri så är det inte jag som bestämmer om vi ska gå med i en lukrativ vapenallians eller inte. Men som ett tecken på min uppskattning har alla politiker här inne nu fått en goodie truck som står och väntar på parkeringen, va? Med produkter från några företag i Wallenbergssfären. Kan jag få det här pappret bara så? Investor, ABB, Aleris, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Grand Hotel Stockholm, Husqvarna, Kunskapsskolan, Mölnlycke Healthcare, Permobil, Saab, SEB, SKF, Stora Enso, 3. För att nämna några. Tack så mycket. Är du ledsen?
Wallenberg, ja, jag trodde kanske att jag skulle få lite cred. Alla bara pizza på mig.
Precis. Och det är din styrka. Vi hade aldrig kommit med i NATO om du inte låtit Turkiet och Ungern kissa dig riktigt ordentligt i ansiktet.
Det är en styrka alltså?
Ja.
Hörde ni det? Jag har en styrka! Woho! Nu ska jag fucka ur!
Wah! Så, då är jag klar här.
Och då var klockan 5. Journalisterna har gått hem. Koksfest! Woo!
Fuck yeah!
Nu har han klippt lite. Men just det här att helikoptern kommer, den syns inte. Och sen så bara kommer den fram. Och sen så står han där. Nej, nu är jag klar här. Och sen så blir han osynlig. Ja, hörni, det är en goodie truck. Alltså det är så mycket då som han ska kunna ge. Så att det ryms på en, du behöver ett gäng lastbilar för att kunna leverera det. Och det här får ju mig att tänka igen på det här med poolen, swimmingpoolen som Wallenberg gav kungafamiljen eller Victor eller Silvia när hon fyllde år. Och ja, det får nu apanaget betala. Servicen på eller underhållet tar vi lite apanage till. Och sen är det ju bara helt sjukt att kungen, de har ju, jag vet inte hur många bolag han har, det är väldigt många företag. Okej. Avräknas inte det då om något av de företagen går med vinst i och med att han lever på apanage? Ja, det är helt. Ja, sen tänkte jag tänkte på en annan sak innan jag går vidare här. Jag tänkte faktiskt på dumpen. Och vad jag tänker med dumpen, så tänker jag så här att då har vi alltså personer som utger sig för att vara barn och chattar. Jag kan se om jag kan gå in på hemsidan här. Chatta med barn då, utge sig för att vara barn. Så man kan säga vad det här är. Dumpen. Det är en brottsprovokation. Egentligen. Man utger sig för att vara ett barn och sen så här va. Och jag tänker på det här med jurisdiktion. Alltså under svensk grundlag så är ju brottsprovokation, det är olagligt. Det får man inte göra. Men det här går bra. Och det är även folk som blir dömda alltså. Genom det här. Och i USA är ju brottsprovokation tillåtet. Eller hur? Jag menar, hur kan det inte vara en brottsprovokation? Alltså inte att de är, och det är väl kanske bara poliser som inte får det då. Så det kan ju vara, jag kan vara helt ute och cyklar här. Men jag tänker om man ändå kan använda det här i domstol och att människor blir dömda för det här. Om det nu blir så. Eller det kanske redan har hänt. Jag har inte följt det så noga. Men jag såg det här avsnittet med den här polisen. Det delade Charlie Öström också. Nu ska vi se. Fiskenytt. De är ute och fiskar. Ska vi se vad han heter då. Är det han? Nej, det är inte han. Nej, vi får nog gå in på. Okej. Okay. Nu ser jag om jag kan få upp YouTube Charlie här. Ska vi se. Här ja.
Tror du? Va?
Ser ni?
Kom från dumpen.
Så.
Vi har en ganska lång konversation med dig. Där du pratar med ett barn. Du sexchattar med ett barn.
Ursäkta.
Kom från dumpen. Vi har en ganska lång konversation med dig. Där du pratar med ett barn. Du sexchattar med ett barn.
Ursäkta?
Jo, vi har en ganska lång konversation. Vi har dina bilder. Vi har sparat allt som du har skrivit till den här lilla tjejen.
Tredjeåriga.
Du arbetar, det står på din LinkedIn att du arbetar som IT-forensiker. Du arbetar för polisen som IT-forensiker.
Victor, det här funkar inte att du bara går iväg.
Du behöver ju hjälp för ditt problem.
Barn.
Är det lämpligt att granska övergreppsmaterial samtidigt som man då söker efter barn i sexuellt syfte? Tycker du det?
Va? Du visar bilder och du har skickat.
Jag skickar kukbilder till ett barn. Jag har din snopp i min telefon. Det är jätteallvarligt.
Du har skickat 1000 ansiktsbilder så det där funkar ju inte.
Du har säkerhetsklassad tjänst och du sitter och sexchattar på arbetstid.
Det var väldigt generöst att bilda. Men det är att chatta med barn. Hård sex med minderåriga, det gillar du, har du skrivit.
Ska vara hård sex va? Sara heter jag. Kom från dumpen. Vi har en ganska lång konversation med dig. Där du pratar med ett barn. Du sexchattar med ett barn.
Ursäkta?
Jo.
Ja, vi behöver inte ta det en gång till. Men det här är ju väldigt intressant att så som jag ser det så är det här en brottsprovokation. Det kanske inte omfattas. Men det är väldigt intressant om det omfattas för att som sagt, är vi under belägring, det var dit det ville komma. USAs krigslagstiftning gäller i Sverige, Law of War Manual, amerikansk krigslagstiftning. Då är inte brottsprovokation förbjudet. Och det känns som att, nu vet jag inte hur länge Dumpen har hållit på. De kanske har hållit på många, många år. Men det känns som att det har fått uppsving i alla fall sista åren. Rätta mig gärna om jag har fel. Det är väldigt intressant. Ja, och just det som Eldtalk Magnus Engberg tog upp också, det var det att Maria Sakarova, hon har varit i farten igen och hon höll ett tal. Och där pratade hon om att Sverige hade en provisorisk regering. AI ville översätta det till övergångsregering, men den korrekta översättningen var provisorisk regering. Maria Sakarova har också sagt att Sverige har en förmyndare. Så att det är ju väldigt intressant. Ja. Och det här är intressant, det som G-Strand delade också. Oneutralt Schweiz när Sverige har blivit NATO-land. Sverige är inte neutral mark och därför är det inte en lämplig plats för fredssamtal, säger ryska UD i ett uttalande. Och det här är väldigt intressant för att när jag lyssnade nu, jag fick skicka till mig ett inslag på Swab TV. Och där hade man lång utläggning om Schweiz och hur Schweiz är den sista och enda och sanna demokratin typ. Och ja, det är helt otroligt. Då har vi alltså Gaddafi som kallade Schweiz för en banksterliga, en gangsterliga. Och sen har vi alternativmedia i Sverige som sitter och säger hur att det är demokrati och att de har gjort så mycket rätt val och det är faktiskt helt, helt otroligt. Tack så mycket. Nu delade Elgen här Eldtalks länken. Länken till Eldtalk, den som jag pratar om nu. Men det här är väl helt otroligt, va? Att vi pratar om Schweiz, det är alltså en gangsterliga. Och sen har vi alternativmedia i Sverige som sitter och säger hur fantastiskt Schweiz är. Och hur mycket rätt beslut de har tagit och till skillnad från Sverige. Och att det är till och med fick de in någonting. Vet, vi har ju tagit upp det här med att vi har schweizisk militär som vaktar Vatikanen. Och det fick de också upp som någonting positivt. Alltså jag förstår inte, jag får nog klippa ut det där. Men det är så helt otroligt hur det kan vara så att det är helt uppenbart för omvärlden tack vare Putin och Gaddafi och andra vad Schweiz är. Och ändå har vi alternativmedia som sitter och säger hur att Schweiz har ett sånt de har väl ett sånt röstsystem, folkomröstningar, la 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 la, typ som direktdemokrati. Men alltså Schweiz är en gangsterliga, det är ingen direktdemokrati där. Det är företagsintressen som styr där också, jag lovar. Och det är också ett privat banksystem som förslavar befolkningen. Det är så, I promise you. Men det är bara en reflektion. Jag blir helt... De kanske gör så för att folk ska tro att vi driver, att de driver med oss på något sätt. Jag vet inte. Någonting är det i alla fall. Någonting är det som jag inte riktigt förstår. Leonard skriver: Schweiz, där kvinnor fick rösträtt 1977. Ja, du. Jag är född 77, så då, och ni vet att jag känner mig jätteung, så då var det inte så länge sedan de fick rösträtt. Men direktdemokrati har de, och det är otroligt bra land. Choklad och klockor, skriver Anna. Ja. Och banker. Inte minst. Ja. Men det är väl så. Alltid retade någon. Och just det där retade mig lite grann. Ja. Sen har vi Trump då. Han gjorde ju en... Han gjorde en fusion med ett börsbolag, och på så vis så kunde han notera sitt bolag. Och 10 miljarder utraderades i kursraset. Och det här är alltså på Nasdaq. Mm. Nu vill Trump också pressa Ukraina att ge upp Donbass. Så man lägger sig i där. Och vet ni vad jag såg någonting intressant? Nu hittade inte jag den. Men man, nu vill man alltså vädja till Trump att godkänna de här pengarna till Ukraina. Och då bara tänkte jag så här, men vad har Trump med det att göra egentligen? Alltså, varför ska de fråga honom det? Ja, här. Jag hittade det faktiskt. Jag bara lägger över på min dator så vi kan prata om den också. Så man vill då ha fredssamtal, så vill man ha det med Trump. Nu vädjar man till Trump att att man ska få pengar då till Ukraina. Så Cameron försökte vädja till Trump om Ukrainas stöd. Det här är publicerat idag då. Det är i USAs intresse att stödpaketet till Ukraina på 60 miljarder dollar godkänns. Det var budskapet från den brittiska utrikesministern David Cameron när han på måndagen träffade Donald Trump på ex-presidentens gods Mar-a-Lago i Florida. Kan ni förstå det här? Varför kommer världsledare till USA och träffar Trump men inte Putin? Och vad har Trump med det här att göra? Varför skulle han vädja till Trump om att ge det här Ukraina stödet? Det är lite skumt, tycker ni inte det? Stödpengarna till Ukraina har fastnat i kongressen på grund av motstånd från republikanerna. Trump själv är en motståndare till att skicka mer pengar. USAs säkerhet, Europas säkerhet och Storbritanniens säkerhet står på spel i Ukraina. De behöver vår hjälp, säger Cameron under ett NATO-möte. Ja, så då åker Cameron till USA, och istället för att träffa Joe Biden så träffar han Trump. Och sen så är det till honom man vädjar om pengar till Ukraina. Är inte det skumt? Och det här skriver man på Omni idag, och ingen tycker det är konstigt. Nej. Ja, men då är det ju inte konstigt då. Då är det inte konstigt. Då ska vi se. Hade en annan grej här som var lite intressant. Här. Vi tar lite BRICS också innan vi slutar. Det här är lite intressant. Kina vägrar delta i fredsmöte om inte Ryssland bjuds in. Är det en samverkan, tror vi? Så Xi Jinping, han reser till Frankrike. och han vill då övertyga de europeiska länderna att bjuda in Ryssland till Schweiz för de här fredssamtalen. Och då säger Putin då att nej, men det här är inte neutralt. Vi kan inte vara det är inte neutral mark att vara i Schweiz. Så nej. Och då kan Kina fortsätta lägga tryck på det här. Ja, det känns som en samverkan, motverkan och så vidare. Det gör faktiskt det. Och sen har vi då dvärgen i Nordkorea som pratar flytande engelska och pluggat i Schweiz av alla ställen. Han kallar Joe Biden a rabid dog som förtjänar. Han är en rabiat hund som förtjänar att bli ihjälbiten. Det var väl hårt. Han har också bott i Schweiz då. Pluggat i Schweiz. Pratar flytande engelska. Nej hörni, det går inte. Det är alltså... det här är helt otroligt. Och sen för att göra det extra tydligt då så har vi Tyskland som har fotbollströjor. Med liksom nazist siffror. Tysk fotbollströja får säljstopp efter nazikritik. Klädjätten Adidas stoppar tyska fotbollsfans från att beställa en personlig variant av landslagets nya fotbollströja med tröjnumret 44. Anledningen är att medierna har dragit liknelser till nazityska SS-runorna. Vi som företag är fast beslutna att motverka främlingsfientlighet, antisemitism, våld och hat i alla dess former. Ja. Men det är inte helt självklart att det här med nazism är... Alltså att den här svastikan, den behöver inte betyda så mycket egentligen. Utan även om man går med svastiker på gatorna i UK så ingriper inte polisen, för att man kan liksom inte riktigt härleda det här till att det här verkligen är... förargelseväckande beteende eller antisemitiskt eller så, utan det här är woke-polisen i UK som gör det här.
Would you like to walk with me? Because I can point these people out to you. And again, I was told when I asked that a swastika was not necessarily anti-Semitic or disruptive of public order. That doesn't seem right to me.
Okay, so I think the symbol in of itself...
Film, please, for the love of God, film.
It is anti-Semitic.
So, is a swastika...
Sorry, I didn't say it wasn't, right? Can I just ask the question?
So if someone is carrying a sign that's a swastika, you said you wouldn't arrest them on the spot, it has to be investigated in line?
What?
A swastika in and of itself is not...
There's nothing more anti-Semitic than...
You aware of the public order acts and legislation that we work under, madam?
A swastika is a swastika.
Madam, I can have the conversation with you.
I'm happy to, but I'm just confused as to what's confusing about a swastika.
There are various facets to the public order act, okay?
Yes.
So in this sphere, we're working under things called Section 5 of the Public Order Act, Section 4A of the Public Order Act. There's some of the primary legislation we're using, all right? And if you go away and have a look at that, and it's all about if something's likely to cause harassment, alarm, or distress, if it's written, or there's written words, or there's spoken words that are abusive.
So, sorry, under what context is a swastika not disrupting public order? Could you just explain under what symbol that's not disrupting public order?
I haven't said any point, have I? That it is or it isn't. Everything needs to be taken in context, doesn't it?
Yeah, but it's a context of
that. But why does a con-
over.
Why does the swastika need context?
Israel.
This is my question. Why is the swastika not immediately anti-Semitism? Why does it need context? This is what I'm confused about. This isn't even about Israel.
Hitler is not anti-Semitic too.
In what context is a swastika not anti-Semitic and disturbing the public order? That's just my question.
I don't have an in-depth knowledge of science and symbolism. I know the swastika was used by the Nazi party during their inception and the period of them being in power in Germany in the 1930s and 40s. I am aware of that.
I just can't believe this conversation is actually happening.
So what exactly are you confused about?
What I'm confused is how you don't, in what context a swastika is not anti-Semitic. This is what I want to know. Because again...
Well, I suppose, to some, I don't know how everybody would feel about that song. Now, if you came up to me and you felt the master alarm distressed about a symbol that someone
was... I'm extremely distressed. I'm very alarmed. I offered to take you to people who have those signs and are still walking around.
So, what you need to understand is that our police officers throughout the footprint of this event, okay, we're not going to leave here because this is our role and responsibility, but if you walk down the road and you see that person, then there's a police officer...
They told me it was not their job, that I was to talk to you who were stationed here. They told me that it was not their job to arrest people.
I apologise that has happened. I cannot. I'm here working to the Bronze Commander, and it is not my responsibility, unfortunately, my role, to walk down the road. Now, if you walk down the road and you see somebody, then we can send some other officers with you back.
15 people. You can walk with me because I can point these people out to you. And again, I was.
Det här är den generationen som... Det här är vad som händer när du får opinionen mot dig. Det här är samma generation kanske som soft girls. De som vänder sig från det här att man ska leva för sitt arbete och inte leva för sig själv och sitt liv och sin familj och sina intressen och sin natur, utan man ska leva för karriär och leva för att jaga pengar. Det här är vad som händer när du får opinionen mot dig. Heja, heja, heja. Och det här är det massuppvaknandet som har hänt. Att ja, det här är ett massuppvaknande, hörni, där det väcks folk i mängder. Och det är det här handlar om. Det är Nazi World Order. Det är nazister. Det är typ Mengele galningar som har gjort massa experiment, som har förgiftat oss, som har konkurrerat ut oss, som har härskat genom söndring och som har kontrollerat oss genom sina olika styrverktyg, helt enkelt. Så att men vi vaknar upp mer och mer och mer för varje dag. Och jag vet inte om det här var en äkta rubrik från Tehran Times, deras tidning. Men det står här, storm is coming. Och så står det så här, the Zionist regime will grow weaker day by day, moving closer to its decline and extinction. Ayatollah Khamenei, april 2024. The Zionist regime will grow weaker day by day, moving closer to its decline and extinction. Så att we will pray in Qad soon. Storm is coming. Ja. Och det var ju väldigt intressant också det John Perkins sa om Iran. Hur man har gjort samma sak i Iran, såklart. Och lagt beslag på deras naturresurser. Och där har man ju hållit dem gisslan genom att man då haft de här sunni och shia muslimerna. Man har härskat genom söndring hela tiden. Håll dem och Israel i konflikt hela tiden, samtidigt som man har bara dränerat deras befolkning och deras jord och deras mark och deras land på naturresurser. Stort tack för idag, hörni allihopa. Vi ses igen imorgon 12:00. Ha en riktigt, riktigt fin dag. Och tack till er som gillar, kommenterar, stöttar mitt arbete. Och vi ses igen imorgon. Ha det fint allihopa.